från SRF Riks Facebook-sida. Varför har Sverige en nationell cancerstrategi, men ingen nationell strategi för ögonhälsa? Det var den avgörande frågan när samarbetet Fokus Ögonhälsa samlade fyra riksdagspartier till debatt den 4 februari. På plats deltog Thomas Ragnarsson från Moderaterna, Anders W. Jonsson från Centerpartiet, Agneta Nilsson från Socialdemokraterna och Carl-Johan Schiller från Kristdemokraterna. Från SRF medverkade vår förbundsordförande Niklas Mattsson och vår utredare Fredrik Stockhaus. I panelen fanns en tydlig samsyn: behovet av en nationell strategi för ögonhälsa är stort. En sådan strategi skulle kunna stärka synhabilitering och rehabilitering, säkra kompetensen på landets syncentraler, förbättra färdtjänst och ledsagning, skapa bättre samordning och mer jämlika insatser över landet. Vi lyfte också behovet av att återinföra utbildningen för synpedagoger, en kompetensbrist som påverkar synskadade i hela Sverige. Men samsyn räcker inte. Synskadade kan inte vänta på fler utredningar, fler goda ord eller fler rundabordssamtal. Det som krävs nu är tydliga politiska prioriteringar, finansiering och beslut. Om det finns en politisk vilja, då är det dags att visa den. Vi uppmanar regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att påbörja arbetet. Läs mer om debatten här. https://www.srf.nu/partidebatt om behovet av en debatt i riksdagen brett stöd för nationell strategi för ögonhälsa. I början av februari samlades fyra riksdagspartier till debatt om behovet av en nationell strategi för ögonhälsa. En tydlig samsyn fanns om att strategin behövs, men frågor om finansiering och genomförande återstår. Nationell strategi ska lyfta synfrågorna. Den 4 februari arrangerades en partidebatt på City Life i Stockholm, där behovet av en svensk nationell strategi för ögonhälsa diskuterades. Bakom initiativet står samarbetet Fokus Ögonhälsa, där Synskadades Riksförbund ingår sedan 2025. Målet är att Sverige ska anta en nationell strategi för synrelaterade frågor, på samma sätt som det finns en nationell cancerstrategi. Vi tror att en nationell strategi skulle kunna skynda på och stärka flera förändringar som vi vill se, till exempel förbättrad synhabilitering och rehabilitering, stärkt rätt till färdtjänst och ledsagning och inte minst mer fokus på samordning och resursfördelning, säger Niklas Mattsson, förbundsordförande för SRF. I panelen deltog Thomas Ragnarsson, M, Anders W. Jonsson, C, Agneta Nilsson, S, och Carl-Johan Schiller, KD. Debatten samlade även representanter från synskaderörelsen, läkemedelsindustrin, optiker, läkare och hjälpmedelsföretag. I Fokus Ögonhälsa ingår idag närmare 20 aktörer, där SRF och flera av våra branschföreningar är några av dem. Brett stöd, nu krävs politiska beslut. Efter debatten är SRFs bild att de fyra partiföreträdarna delar uppfattningen om att en nationell strategi behövs. Däremot är det fortfarande oklart hur arbetet ska finansieras och genomföras. Under samtalet lyfte Niklas Mattsson vikten av att återinföra utbildningen för synpedagoger för att möta kompetensbehoven på syncentralerna runt om i landet. SRFs utredare Fredrik Stockhaus betonade också att en framtida strategi måste följas av tydliga politiska prioriteringar och resurser. SRF pekade särskilt på färdtjänst och ledsagning som exempel på områden där politisk enighet redan finns, men där konkreta förbättringar ändå uteblir. Så får det inte gå med en framtida nationell strategi på synområdet. Förhoppningen är att debatten och det fortsatta påverkansarbetet ska leda till att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en nationell strategi för ögonhälsa. 23% av synskadade i arbetsför ålder har fått avslag på sin ansökan om färdtjänst. Det betyder att nästan var fjärde person mellan 18 och 65 år som söker färdtjänst får nej. För många innebär detta nej att man inte kan ta sig till sitt jobb överhuvudtaget. Vi kan inte säga det nog många gånger, kolon. Färdtjänst är inte en förmån. Färdtjänst är en förutsättning för att vardagen ska fungera för de som inte kan orientera sig på egen hand. Vi ser hur en förändrad rättspraxis gör att synskadade gång på gång bedöms som tillräckligt rörliga, trots att de saknar möjlighet att på ett säkert sätt ta sig fram i okända miljöer. Bakom siffran 23% finns människor som tvingas tacka nej till jobb och avstå utbildning. Människor som blir beroende av anhöriga och isoleras i sitt närområde. Det är inte värdigt. Det är inte rimligt. Det är förlorad kompetens och arbetskraft. Skriv under vår namninsamling för en starkare och tydligare färdtjänstlag. https://www.mittskifte.org/gorfadtjänst-till-en. Läs hela rapporten på srf.nu, https://www.srf.nu/fadtjänstundersökning-srf-oktober. Texten: så många nekas färdtjänsttillstånd i arbetsför ålder. En rosa pratbubbla med siffran 23% tillsammans med en ikon som föreställer personer med olika yrken. Min syn började bli sämre för ungefär 10 år sedan. Jag kunde inte längre se hastighetsmätaren i min bil och visste direkt att det handlade om gula fläcken. Men jag skulle ju bli pensionär, så det var ingen fara med det. Min synnedsättning är faktiskt ingen sorg. Jag har inte gråtit på nätterna. Allt blir väldigt intressant när man inte ser ordentligt. Bara att ta sig över gatan. Jag får idag lyssna noga, så att det är tyst omkring mig, till exempel. Man inser att det finns andra lösningar på saker och ting. Vita käppen är verkligen en välsignelse. Den ger mig frihet, vänlighet och hänsyn. Åldrandet är naturligt. Jag är för närvarande inte det minsta rädd för döden till exempel, det är som det är och går inte att göra så mycket åt. Idag har jag skaplig ledsyn. Jag gick en punktskriftskurs, prickkursen som jag kallar den, och kan nu alla bokstäver. Men jag känner dem inte alltid. Det är en klar brist faktiskt. Jag spelar ju lite gitarr och man får tjock hud på fingrarna. Men det är inget större problem. Jag har syndator med förstorad text, där kan jag läsa hjälpligt och klara mina inbetalningar. Jag är urstockholmare men min mamma kommer från Bergslagen och pappa från Småland. När jag var 3 år gammal fick jag en trampbil. Pappa kom hem från militärtjänsten, kriget var nästan slut. Och han hade väl en slant över. I den har jag suttit och lekt hela livet, metaforiskt sett. Jag har haft en sån tur. Från skolan minns jag en teckningslärare som sa gör vad ni vill. Jag ritade en bil i tusch och fick högsta betyg. 15 år gammal gick jag sedan till NKs dekorationsavdelning och frågade om det fanns jobb. Kan du komma på onsdag? Svarade de. Det var otroligt. Jag har nu sysslat med grafik i 50 år. På fritiden tycker jag om att etsa i kopparplåtar och jag har målat en hel del. Annars brukar jag kalla mig för åkare. Efter värnplikten körde jag taxi, sedan var jag körlärare i 16 år. Som taxihafis var det roligt att få vara social. Det var bara att fråga passageraren, vad har du jobbat med hela livet? Och de berättar från A till Ö. Jag körde en man som lagt hela Västerbron med spackelspade. Och jag körde en flicka som berättade att hon målar lite grann. När vi var framme vid hennes gård i förorten, så kom hon ner i solskenet och ställdes upp sina tavlor. Om man bara pratar händer det saker. Som 40-åring sökte jag mig till SJ och blev lokförare. Det är poesi att åka, att färdas, att se hur landskapet passerar förbi. Tidiga sommarmånar, djupsnö på vintern. Som lokförare har du fantastiska vyer året om. Men man går genom livet blind om man bara ser. Som synskadad tänker jag på doft, smak och känsel på ett nytt sätt. Jag minns filmen Seger i mörker från 1950. Jag såg den som pojk. Den handlar om Gustav Dalén, som uppfann klippljusapparaten och solventilen, ett system för fyrbelysning. Han blev blind efter en olycka men fortsatte att uppfinna saker hela livet. Dörren stängs inte för att du förlorar din syn, det finns andra möjligheter. Det här är en anonym men sann livsberättelse från en av våra medlemmar. Bildbeskrivning. Illustration av ett öra. Gröna, penselmålade vågor strömmar in i örat. Nederst i bild står citatet: man går genom livet blind om man bara ser. Att leva med en synnedsättning i Sverige idag handlar allt oftare om att möta hinder som inte tidigare fanns. Inte för att synskador och ögonsjukdomar har ändrat karaktär, eller för att den fysiska miljön har förändrats speciellt mycket, med undantag för elsparkcyklarna, då. Men de stora hindren idag är samhällets syn på personer med synnedsättningar, som för många innebär ett ständigt ifrågasättande av rätten till stödsystem som var självklara tidigare. Om detta intervjuas SRFs ordförande Niklas Mattsson i en native-artikel i Dagens Nyheter, och han sammanfattar problematiken så här. För många synskadade är det inte synnedsättningen i sig som är det största problemet, utan bristen på fungerande hjälp från samhället. Ta del av hela intervjun här. Bildbeskrivning. En porträttbild av Niklas Mattsson. Han har gråvitt hår klippt i en kort frisyr, är klädd i mörkgrön kavaj och blårutig skjorta. Han har blicken vänd mot kameran med en neutral min. Synskadades behov är detsamma, men viktig samhällshjälp har blivit svårare att få. Det konstaterar Niklas Mattsson på Synskadades Riksförbund och förklarar att skillnader i hur lagstiftningen tolkas mellan kommuner och regioner gör vardagen mer begränsad än nödvändigt. När stöden fungerar kan människor leva självständigt och delaktigt, säger han. Innehåll från Synskadades Riksförbund SRF. Att leva med en synnedsättning i Sverige idag handlar allt oftare om att möta hinder som inte tidigare fanns. Niklas Mattsson, ordförande för intresseorganisationen Synskadades Riksförbund, menar att det inte beror på att behoven har förändrats, utan på att viktiga stödsystem har försvagats över tid. För många synskadade är det inte synnedsättningen i sig som är det största problemet, utan bristen på fungerande hjälp från samhället. Det krävs till exempel fungerande kostnadsfri ledsagning för att kunna leva ett aktivt liv och delta i sociala sammanhang. När den saknas begränsas människors självständighet på ett sätt som får stora konsekvenser. Snäva regler begränsar vardagen. Färdtjänsten, betonar han, är ett annat exempel på ett stöd som många synskadade är beroende av. När kvaliteten brister eller reglerna blir för snäva minskar möjligheten att planera sin vardag och delta i samhällslivet. Färdtjänsten ska vara ett pålitligt stöd, inte något man ständigt måste kämpa för. Även rehabilitering spelar en central roll. En god och individanpassad synrehabilitering kan tillsammans med fungerande färdtjänst vara avgörande för att behålla arbete, studier och sociala kontakter. Samtidigt skiljer sig tillgången till dessa stödinsatser mellan olika delar av landet, och flera myndigheter har pekat på behovet av tydligare lagar för att öka likvärdigheten. Synskadades Riksförbund arbetar för att öka förståelsen för hur dessa hjälpinsatser påverkar människors liv i praktiken. Fungerande stöd handlar inte om särlösningar, utan om tillgänglighet och inkludering. När hjälpen fungerar väl gynnas inte bara individen, utan hela samhället. Möjligheten att arbeta, studera och delta i sociala sammanhang handlar ytterst om att ta tillvara människors resurser och erfarenheter. När stödsystemen är starka kan synskadade leva jämlikt och självständigt, precis som alla andra, avslutar Niklas Mattsson. Om Synskadades Riksförbund, SRF. Synskadades Riksförbund, SRF, är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som företräder synskadade i hela landet. Genom riksorganisation, distrikt och lokalföreningar verkar SRF för ett fullt delaktigt och jämlikt samhälle genom kunskapsspridning, aktiviteter och opinionsbildning för ökad tillgänglighet. Vart jag än ska så är min ledarhund ett hjälpmedel som låter mig vara självständig och aktiv. Att jag skulle ta mig någonstans utan honom är inte aktuellt. Ändå har det under mina år som färdtjänstresenär inte alltid varit självklart att han får åka med i bilen. Ofta har det hänt att chauffören har avbrutit min körning innan jag har klivit in i bilen, på grund av att de inte har velat ta med hunden. Utöver att det har känts kränkande har det även lett till kraftiga förseningar. Det har till och med hänt att bilen har stannat vid mig och att chauffören har kommit fram för att säga att den inte tänker köra mig och sedan åkt därifrån. Andra chaufförer har istället bara passerat oss när de sett hunden. Denna typ av bemötande leder till en väldig frustration, en frustration som ibland mynnar ut i ledsamhet. Det tar energi, som man inte alltid har så mycket av. När färdtjänsten inte fungerar hemma igen, att leva så som man faktiskt kan leva. På väg till jobbet drabbades jag så ofta av förseningar, att jag till slut bara struntade i det och började jobba hemifrån. Det är inte så att jag inte gör saker, men den här härdsmältan har fått konsekvenser. Jag började anpassa mig och ändra min dagsplan. Jag jobbar på Synskadades Riksförbund och där finns en inbyggd förståelse för den här typen av problem. Jag vet inte hur det hade varit att jobba på en arbetsplats som inte har den här typen av djupgående insikt i hur synskadades vardag ser ut. Jag brukar lite skämtsamt säga att det är en baggis att vara synskadad så länge man inte behöver använda färdtjänst. Men i februari 2025, när ett annat bolag tog över verksamheten i min kommun, började det bli bättre. Tryggheten i att oftare komma fram och komma i tid, utan att behöva tänka vad kommer hända den här gången, gjorde under en period vardagen enklare. Men jag tog inte för givet att förbättringen skulle vara för alltid, och tur var väl det, för det nya färdtjänstbolaget ansökte nyligen om konkurs och verksamheten drivs nu av en konkursförvaltare. Nu vet jag inte vad som händer. Kommunen har meddelat att det råder en underkapacitet på fordon och att man behöver boka dag för dag. Helst ska man inte ha tider att passa för det är högst oklart om man får en bil, det är så jag tolkar det. Redan bokade körningar finns kvar som innan. Hur framtiden kommer te sig återstår att se. Det finns mycket man kan göra för att skapa en bättre kvalitet inom färdtjänsten, inte minst för oss ledarhundsförare. Jag har satt ihop en liten önskelista för insatser som skapar en fungerande färdtjänst. Varsågod Sveriges kommuner och regioner, dessa tips är fritt fram att använda. Chaufförerna behöver kontinuerligt utbildas kring vad en tjänstehund är och vad som förväntas av dem. Rätt utbildning av chaufförer är även en nyckel till gott bemötande. Information och kommunikation är viktigt, både inom färdtjänsten och gentemot oss som ledarhundsförare. På så vis kan vi verka mer i samförstånd, och saker som fungerar mindre bra kan utvecklas till det bättre. Färdtjänsten behöver anpassa sin verksamhet utifrån behov och efterfrågan. Med tillräckligt många djurbilar och insikt i vilka chaufförer som kan och inte kan köra djur. När färdtjänsten krånglar, när bilar uteblir och ledarhundar nekas, då drabbar det riktiga liv. Det handlar inte om siffror, utan om människor. Det här är Anns berättelse. Skriv under för att göra färdtjänst till en lagstadgad rättighet. https://www.mittskifte.org/går-färdtjänst-till-en. Bildbeskrivning. Porträttbild på Ann som står på isen, på ett fruset vattendrag, i solnedgången. I bakgrunden skymtar fotspår i snön och en grupp människor på isen. Ann har rödskiftande långt hår och är röd om kinderna. Hon bär en mörk jacka, pälsmössa och solglasögon. Under Ann står citatet "Jag vill kunna ta med min ledarhund". Till höger i bild syns SRFs logotyp med en rosa pratbubbla ovanför. Texten i bubblan lyder : Nu åker vi. Färdtjänst ska funka. Victoria kliver fram mot entrén till en restaurang i ett köpcenter i Göteborg. Hon ska bara gå in och äta. Men hon stoppas i dörren. Anledningen? Hon har med sig sin ledarhund Poppe. Hon får veta att hundar inte är tillåtna. Det spelar ingen roll att Poppe är ett hjälpmedel. Det spelar ingen roll att lagen ger henne rätt att ha honom med sig. Victoria blir ombedd att gå. Låt oss försöka sätta detta i perspektiv. Skulle någon bli ombedd att ta av sig sina glasögon innan de går in? Stänga av sin hörapparat? Parkera käppen utanför dörren? Det är lika orimligt. En ledarhund är inte ett sällskapsdjur. Den är ett medicinskt hjälpmedel, en förutsättning för att kunna röra sig självständigt och tryggt. Och Victorias historia är långt ifrån den enda. Varje år kontaktas vi på Synskadades Riksförbund av synskadade som nekas tillträde till restauranger, kaféer och butiker på grund av sin ledarhund. Många orkar inte driva en process. Man vill bara få leva sitt liv som alla andra. Men ingen ska behöva bli stoppad i dörren för att man använder ett hjälpmedel. Idag är det internationella dagen mot diskriminering. En dag som påminner oss om att rättigheter måste försvaras. Victoria valde att anmäla händelsen till diskrimineringsombudsmannen, DO. DO slog fast att det var diskriminering. Hon fick en ursäkt och 20 000 kronor i diskrimineringsersättning. Har du blivit nekad tillträde på grund av din ledarhund? Detta är viktigt att säga. Det går att anmäla. Det går att få rätt. Det går att vinna. Och ta hjälp av oss på SRF. Vi kan ge råd och stötta dig genom processen. Dela inlägget och hjälp oss sprida kunskap. Hör av dig till oss om du behöver stöd. https://www.srf.nu/rad-och-stod-. Bildbeskrivning. Victoria sitter på knä bredvid sin ledarhund Poppe, en ljus jaktlabrador. Victoria är i 25-årsåldern, bär skinnjacka och halsduk och ser glad ut när hon tittar på Poppe. En gång älskade jag punktböcker, nu undviker jag dem. På 90-talet, när jag var liten, var en påringning från brevbäraren något av det bästa jag visste. Varje gång han ringde på visste jag att han hade med sig böcker till mig. I regel kom det flera stora väskor med böcker uppdelade i många volymer. Punktskriftsböcker tar betydligt mer plats än tryckta böcker. Det var med andäktighet jag öppnade väskorna och tog ut böckerna, klädda i tjocka, gammaldags pärmar. Jag hade alltid en bok på gång och läste allt ifrån Det lilla huset på prärien till Jane Eyre. Böckerna var en konstant under en annars så kaotisk tonårstid. När det var dags att fylla på med böcker brukade jag ringa till Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB. Jag kände igen bibliotekarierna via namn och röst. De fick en tydlig bild av min boksmak och kom ofta med boktips till mig. Böckerna skickades från TPB och jag hade dem hemma inom ett par dagar. Någonstans längs vägen smög sig förändringarna på. TPB blev myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Servicen blev mindre personlig. Och så småningom var det dags för en ny era inom punktskriften. Först kom spiralbundna pärmar utan fina bokryggar och senare kom så kallade envägslån. Det innebar att jag inte längre behövde lämna tillbaka böckerna. MTM skulle inte längre ha några lager med böcker utan nya exemplar trycktes på beställning. Rena paradiset för en bokslukare, eller inte. Jag är tacksam över att jag växte upp i en tid där jag hade möjlighet att läsa böcker på punktskrift. Kvaliteten på pappret blev sämre. Det fanns inget estetiskt tilltalande med boken. Den fina inbundna boken hade ersatts av ett spiralbundet häfte. Förändringen var kanske inte välkommen, men någonstans får man ändå se den som acceptabel. Det finns ju trots allt pocketböcker på de vanliga biblioteken, som spiralhäftena kan liknas vid. Dessutom kan det vara trevligt att slippa hitta kladd och matrester i böcker som lånats om igen. Det som fick mig att välja bort mina punktböcker var att korrekturen rationaliserades bort. Så sent som förra veckan hörde jag av en kollega att han hade fått hem en punktbok med runt 500 tryckfel. Boken skannas nämligen in och stickprov görs på resultatet, men det sker ingen riktig korrektur. Jag har fått hem böcker där det står fä istället för få, får istället för far. Siffror smyger sig också in i orden under skanningen. Det kan stå M4 mm, 4, när det egentligen ska stå mamma, vilket ter sig helt ologiskt för punktläsaren eftersom det inte finns någon likhet mellan bokstaven A och siffran 4 i punktskrift. Ibland kommer det med extra punkter i bokstaven, som gör att det står något helt annat än vad som var tänkt. Exempelvis består bokstaven B av 2 lodräta punkter och L av 3 punkter i punktskrift. Så banan kan bli lanan. Det här gjorde att jag tappade läslusten och gick därför så småningom över till att mestadels läsa tal- och ljudböcker. Jag är tacksam över att jag växte upp i en tid där jag hade möjlighet att läsa böcker på punktskrift och få en förståelse för skriftspråket. Jag har med mig det när jag läser talböcker. Jag placerar omedvetet in punkter och kommatecken i meningarna även när jag läser med öronen. Det är anledningen till att jag använder ordet läsa istället för lyssna när jag pratar om upplästa böcker. Men det finns alltid en längtan efter att hålla i en fysisk bok och läsa själv, höra min egen läsröst i huvudet. Och då beställer jag en bok ungefär en gång var femte år, och sitter där och tappar läsrytmen och flytet varje gång jag behöver dechiffrera ett skanningsfel. Men jag har mitt skriftspråk med mig sen barndomen, något som synskadade barn inte kan ta för givet idag. År 2026 är det dags att punktskriften får samma status som vanlig skrift. För ärligt talat, vem skulle acceptera 500 korrekturfel i en tryckt bok? I Sverige är det inte inskrivet i skollagen att synskadade barn ska få lära sig punktskrift. Istället hänvisar man mycket till uppläst text. Det gör att utbildningen i punktskrift varierar mycket runt om i landet. Uppläst text kan aldrig ersätta det skrivna ordet. Blinda och gravt synskadade barn behöver lära sig läsa punktskrift för att få en förståelse för stavning, skiljetecken och meningsbyggnad. Synskadades riksförbund arbetar därför med den här frågan, så att synskadade barn ska ha samma rätt att lära sig läsa och skriva som deras seende klasskompisar. Här skulle MTM:s utgivning av böcker kunna spela en stor roll för att främja läsglädjen och läskunnigheten för såväl synskadade barn som vuxna. Men då behöver de aktivt arbeta med att punktskriften ska få ha sin självklara plats i synskadades liv. Till att börja med kan de återinföra en ordentlig korrekturprocess. År 2026 är det dags att punktskriften får samma status som vanlig skrift. För ärligt talat, vem skulle acceptera 500 korrekturfel i en tryckt bok? Belmina Koka, intressepolitisk handläggare, Synskadades Riksförbund. Idag är det podcastens dag, och vi vill passa på att hylla ljudets kraft. För många är poddar ett sätt att fördriva tiden på bussen, under en promenad eller när man lagar mat. För personer med synnedsättning är ljud ofta något ännu mer, en nyckel till information, kultur och gemenskap. Historiskt har ljudmedier haft stor betydelse. Från radio och talböcker till dagens poddar och upplästa digitala texter. När text inte alltid är tillgänglig blir ljudet ett sätt att ta del av världen på mer jämlika villkor. Idag räcker det med en mobiltelefon i fickan för att kunna lyssna på nyheter, reportage och samtal, var du än är. Hos Synskadades Riksförbund är ljud en självklar del av kommunikationen. I Synpodden pratar vi om livet med synnedsättning, aktuella samhällsfrågor och möter människor med olika erfarenheter. Man kan tro att alla partier här inne är i opposition till regeringen. Utredningar har staplats på hög hela den här mandatperioden, men vad är resultaten? Det sa Kristoffer Bergenblock, funktionshinderpolitisk talesperson för Centerpartiet, under fredagens motionsbehandling i riksdagen. Och precis så lät det. Alla partier är överens om att det behöver bli bättre, att synskadade bör få ledsagning, ändå röstas konstruktiva förslag i den riktningen ner. SRF var på plats för att prata med politiker, med media, medborgare, och för att protestera. För vad mer kan vi göra, än att visa att vi inte ger oss? För det gör vi inte. Så dåligt fungerar kollektivtrafiken för synskadade kolon. Över 50% reser aldrig kollektivt på egen hand. I ett land där kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla är verkligheten en annan för många som inte ser. I vår rapport Förhindrad, försenad, frustrerad, där över 1000 synskadade i Sverige har delat sina erfarenheter, framträder en tydlig bild. 49% reser aldrig längre sträckor kollektivt. 38% reser inte med kollektivtrafik ens på sin bostadsort. Det handlar inte om att människor inte vill resa, systemet fungerar inte. Otydliga utrop. Svårorienterade stationer. Bristande information. Miljöer där det är svårt, eller ibland direkt farligt, att ta sig fram utan syn. Och frågan för en synskadad person är kolon. Hur tar jag mig till min slutdestination när bussen har stannat vid hållplatsen? Att kollektivtrafiken inte fungerar ger stora konsekvenser för synskadade. Därför är en fungerande färdtjänst så avgörande. Den är inte en lyx, den är en förutsättning. Sänkta priser på färdtjänstresor och ledsagarservice. I slutet på förra året kom besked från flera håll vad gäller avgifter för personer i behov av färdtjänst och ledsagarservice. Sedan januari har priserna för färdtjänstresorna i Lerum sänkts med närmare 35%. I Ulricehamn slopades avgiften för ledsagarservice helt. Individnämnden i Lerums kommun utanför Göteborg har infört ett högkostnadsskydd för färdtjänstresor inom kommunen. För personer med färdtjänsttillstånd och medresenärer mellan 20 och 64 år har priset sänkts från 57 till 37 kronor. För personer mellan 7 och 19 år har priset sänkts från 43 till 28 kronor. Och för personer över 65 år blev egenavgiften 0 kronor inom Lerums kommun. Ett högkostnadsskydd minskar risken för ofrivillig isolering och stärker möjligheten att leva ett aktivt och självständigt liv, säger individnämndens ordförande Kai Bengtsson, M, i en artikel på kommunens hemsida. I mitten av november beslutade även fullmäktige i Ulricehamn att avgiften för ledsagarservice enligt SoL, socialtjänstlagen, sänks från 200 kronor i timmen till noll. Leif Westerlind, ordförande för SRF Ulricehamn, ser positivt på att kunna ta en promenad utan att det ska kosta flera hundra kronor. Samtidigt fortsätter han att driva förslaget om en ny lag. Bildbeskrivning. Närbild på Leif Westerlind. Han bär en beige jacka med rutig skjorta under, har rakat ljust hår och är allvarlig i sitt ansiktsuttryck. En bild kan säga mer än tusen ord, men bara om alla får ta del av den. Den 12 mars var det nationella syntolkningsdagen. En dag då vi ville uppmärksamma något som många tar för givet, men som är avgörande för delaktighet för personer med synnedsättning. Att kunna ta del av en bild handlar om mycket mer än att bara se den. Det handlar om att få tillgång till sammanhang, detaljer och stämningar som hjälper oss att förstå, och att känna oss delaktiga. Därför lyfter vi idag hur viktigt det är med genomtänkta och inkluderande bildbeskrivningar. Vi på SRF vill att syntolkning ska göra det möjligt att skapa samma mentala bild som seende får vid första anblick. När vi beskriver bilder börjar vi alltid med det mest framträdande. Det som ögat direkt fångar, personen i fokus, handlingen, känslan eller miljön. Därifrån bygger vi vidare och låter beskrivningen få ett naturligt flyt, så att den som läser kan se bilden i sitt huvud. Det handlar inte om att återge varje liten detalj, utan att välja det som har betydelse för helhetsintrycket. Vår sakkunniga inom syntolkning, Belmina Koka, uttrycker det så här. För den som ser går det på en sekund att ta in en bild och förstå sammanhanget direkt. För oss som inte gör det blir syntolkning en ingång till rum som vi annars sällan får komma in i. Den hjälper oss att få veta sådant som andra uppfattar direkt, till exempel miljöer, detaljer och stämningar. När syntolkningen fungerar bra kan vi också mer fullt ut vara med i samtal om film, teater, OS eller bilder och videor på sociala medier. Idag vill vi uppmärksamma och hylla det arbete som gör att fler får möjlighet att delta på lika villkor. Syntolkning är inte bara en upphandlad tillgänglighetsfunktion, utan en förutsättning för delaktighet på riktigt. Digitala barnbarn i Nyhetsmorgon. Det började som en idé om att äldre synskadade som tycker att det är svårt med ny teknik, kanske bäst blir hjälpta av yngre med liknande synstatus. Kanske kan de förklara bättre, ge rätt tips och tänka på rätt grejer. Sagt och gjort. Från pilotprojekt, till över 700 utbildningstillfällen, till att få berätta om detta inspirerande på bästa sändningstid i en av landets stora morgonsoffor. Tack TV4 för att ni ville lyfta detta. Idag är vi så stolta över Linus Johansson, projektledare, Angelica Brofjorden, digitalt barnbarn och Bengt Annebäck, elev, som berättade om digitala barnbarn i Nyhetsmorgon. Bildbeskrivning. Deltagarna från projektet i TV4, bilderna är skärmavbilder från sändningarna. Linus och Bengt har skjorta med tröja över, Angelica har diadem och mönstrad blus. Här kan du läsa mer och ta del av en informationsfilm om digitala barnbarn. https://www.srf.nu/var/verksamhet/digitala/barnbarn. Fyra saker du bör veta om glaukom. Just nu pågår världsglaukomveckan, en vecka då vi uppmärksammar en av de mest vanliga ögonsjukdomarna. Här är några viktiga fakta. 1. Glaukom eller grön starr är en av de vanligaste ögonsjukdomarna. Cirka 200 000 personer i Sverige lever med sjukdomen. 2. Sjukdomen skadar synnerven och gör att synfältet krymper. Ofta sker det långsamt och märks först sent. 3. Glaukom går inte att bota. Men med rätt behandling kan sjukdomsförloppet ofta bromsas. 4. Tidig upptäckt är avgörande. Syn som redan har förlorats går tyvärr inte att få tillbaka. Under världsglaukomveckan vill vi sprida kunskap om en sjukdom som påverkar många människors liv. Hade du hört talas om glaukom, eller grön starr, innan du läste detta? Lär dig mer om glaukom och dess symptom. https://www.srf.nu/synskador/diagnoser/glaukom/gron/star/. Jag har som vanligt hoppat ur rullstolen för att sätta mig på en vanlig passagerarplats i färdtjänstbilen, när chauffören frågar om det är okej för mig att åka utan bälte. Jag tror nästan att jag har hört fel. Ursäkta, vi ska ut på E6-an. Det är verkligen inte okej, hinner jag tänka innan resenären bredvid erbjuder sig att ta platsen som inte har något bälte och vi kör iväg. Att erbjuda platsen bredvid sig själv i främre delen av bilen var inget som föll chauffören in, och istället för att åka säkert allihop gav vi oss ut på motorvägen, en av oss utan skydd om vi skulle krocka. För mig som inte har möjlighet att ta körkort eller navigera i kollektivtrafiken betyder färdtjänsten allt, men det är ett ständigt planerande och dubbelkollande, och ändå blir det fel. Ibland har jag bokat bil till en adress, men när jag tittar i bokningen står där en annan. Vissa chaufförer frågar mig om vägen trots att jag är blind. Andra frågar mig ingenting alls, utan vänder sig istället till min ledsagare, som att de tror att synnedsättningen och rullstolen gör att jag inte begriper. Inom färdtjänstsystemet finns minimalt utrymme för det mänskliga. En gång när jag hade bokat färdtjänst var jag en minut sen på grund av att jag behövde vänta på hissen. Hade jag inte haft rullstolen hade jag kunnat springa ner för trapporna, men i min situation där och då fanns liksom inget annat alternativ än att snällt vänta och bli sen. När jag och min ledsagare kommer ut ser vi chauffören sitta i färdtjänstbilen. Vi skyndar oss, men när vi är 5 meter från bilen så startar han och kör iväg. Jag vet att det var felaktigt av mig att vara en minut sen, men nästa gång är det färdtjänsten som är 40 minuter efter i schemat utan att jag får så mycket som en ursäkt. Lite medmänsklighet tycker jag att man kan förvänta sig, och extra mycket eftersom jag hade meddelat chauffören att jag var på väg. Då och då händer det att chaufförer pratar över huvudet på mig, att de frågar min ledsagare frågor som egentligen borde adresseras till mig. Det är inte så att det händer hela tiden, men betydligt oftare än vad det borde göra, och det känns nedvärderande. Jag tycker att de som jobbar inom färdtjänsten borde vara utbildade i rätt bemötande. De kör ändå personer med funktionsnedsättning dagligen. Färdtjänsten betyder jättemycket för mig. Nu sitter jag och gnäller och det tycker jag man ska få göra, för den är oflexibel och opålitlig, och bara för man har den så innebär det inte att alla problem i vardagen är lösta. Men för att sätta det i kontrast : jag har väldigt många kompisar som blir av med sin färdtjänst och det är helt fruktansvärt. Utan färdtjänsten hade jag upplevt ännu mer isolering, vilket jag tror hade lett till en psykisk ohälsa. Jag är en person som gillar att göra grejer. Jag tycker om att studera och trivs jättebra på universitetet. Jag hade ju mått jättedåligt om jag inte hade fått fortsätta med det. Framtidsmässigt hade det varit förödande. Utan färdtjänsten hade jag inte kunnat plugga. Utan att ha studerat är det svårt att få jobb, men utan färdtjänst hade jag inte kunnat ta mig till ett jobb heller. Färdtjänst betyder frihet. För mig innebär det att kunna gå och träna själv ibland eller att åka hem till någon kompis. Utan färdtjänsten hade jag behövt ha med mig mamma och pappa överallt, vilket inte känns speciellt lämpligt för en 24-årig kvinna. När färdtjänsten brister är det inte bara en tjänst som fallerar, det är en människas vardag som påverkas. Bemötande, trygghet och respekt måste få vara självklart. Det här är Emelies berättelse. Skriv under för att göra färdtjänst till en lagstadgad rättighet. https://www.mittskifte.org/gorfadtjänst/en. Bildbeskrivning. Porträttbild på Emelie som sitter utanför ett rött tegelhus med vit dörr. Emelie har bruna ögon, Fräknar och ljusbrunt hår med ljusa slingor uppsatt i två flätor som faller över axlarna. Hon är klädd i ljusblå tröja över en vit blus med spetskrage och har målat läpparna med rött läppstift. Hon ser med allvarlig min in i kameran. Under Emily står citatet "Jag vill känna mig respekterad". Till höger i bild syns SRF:s logotyp med en blå pratbubbla ovanför. Texten i bubblan lyder : Nu åker vi. Färdtjänst ska funka. Vill du ta ett steg vidare mot arbete eller studier? Nu startar Synskadades Riksförbund projektet Rehabilitering till arbete, finansierat av Europeiska socialfonden. Projektet vänder sig till dig som är mellan 18 och 63 år och har en grav synnedsättning eller är blind, och som vill komma vidare mot arbete eller utbildning. Under 3 månader får du möjlighet att stärka dina färdigheter och din självständighet. Kursen börjar med en introduktionsvecka på Almåsa Havshotell och fortsätter därefter digitalt. I kursen får du bland annat träna på att läsa, skriva och anteckna. Lära dig använda dator och smarttelefon med hjälpmedel. Öva orientering och förflyttning. Tips på vardagsfärdigheter i hemmet. Strategier för att hantera livet som synskadad. Hjälp att planera nästa steg mot arbete eller studier. Eva, som deltagit i en tidigare kurs, berättar: Jag ville vara med i projektet för att få verktyg in i min nya framtid som synskadad. Under projekttiden har jag blivit mycket mer förstående för hur jag ska hantera min nya situation, och det gör att jag ser mycket ljusare på framtiden. Nästa kurs startar 2 maj 2026. Är du intresserad? Läs mer om projektet och hur du gör en intresseanmälan här. Rehabilitering till arbete, Synskadades Riksförbund. Dela gärna inlägget, eller tipsa någon som skulle ha nytta av kursen. Bildbeskrivning. En ung man promenerar tillsammans med en ung kvinna ute i tätbebyggt område. Mannen ledsagar kvinnan som har vit käpp. Vädret är vackert och båda har öppna jackor. I händerna har mannen 2 koppar take-away-kaffe. Hur känns det att bli av med sin färdtjänst? Stress och panik. För jävligt. Så beskriver Henrik Eld i Skåne och Jessica Karlsson i Vingåker känslorna. Båda blev av med färdtjänsten efter många år. Henrik fick till slut tillbaka sin färdtjänst efter avgörande i förvaltningsrätten. Jessicas öde är fortfarande ovisst, även om ett litet hopp har tänts efter att Synskadades Riksförbund lokalt har träffat politiker i socialnämnden. När började samhället anta att människor med funktionsnedsättningar inte har samma behov som andra? Av att komma ut, att kunna planera sitt liv, att kunna leva självständigt? Hur kan vi som samhälle acceptera att vissa ska isoleras? TV4 Nyheterna har sökt ansvarig minister Andreas Karlsson vid flera tillfällen, men han har avböjt intervju. I ett mejl svarar han på kritiken om den nya utredningen. Olikheter i tillämpningen är en konsekvens av det regionala ansvaret. För att reda ut varför och hur vi ska komma till rätta med det är den här kartläggningen viktig. Bildbeskrivning. 2 män, vara den yngre är på väg ut från en bil hållandes en vit käpp. Han har lockigt ljusbrunt hår och grön jacka, det är inte Henrik på bilden. Den andra mannen kommer från sidan, kanske för att hjälpa den yngre. 1000 dagar av passivitet, när börjar ministern skämmas? Idag har det gått exakt 1000 dagar sedan Socialstyrelsen la fram sin utredning om ledsagarservicen i Sverige. Lika länge har regeringen suttit på rapporten utan att agera. De vet hur allvarlig situationen är, men väljer att se bort medan nedmonteringen av ledsagningen drabbar allt fler synskadade i landet. När ska ansvarig minister börja skämmas? Om socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall har någon skämskudde borde den vara utsliten för länge sedan. Hur många gånger ska synskadade i Sverige behöva höra att ledsagningsfrågan bereds i regeringskansliet utan att något som helst resultat kommer ut från Socialdepartementet? Under en hel mandatperiod har samma floskel serverats till synskadade som får kämpa för att klara vardagen. Det saknas sannerligen inte personliga vittnesmål. Dövblinda Evelinas kamp i Piteå för att få fungerande stöd har väckt stor sympati och uppmärksamhet. Likaså Emelies berättelse om indraget stöd från Helsingborgs kommun, trots att hon är blind och har en kraftig rörelsenedsättning. Från Göteborg har Nicolina Penheim Gaudrich slagit larm om att hennes elitsatsning på judo kan vara över. Strax efter att hon vunnit paralympiskt brons i Paris, för övrigt med socialtjänstministern i publiken, kom beskedet att hon inte får fortsatt LSS-ledsagning. Alla tre har vittnat om hur lagstiftningen spårat ur och hur de förlorat rätten till stöd. De frågar sig vart samhället är på väg, och de är tyvärr långt ifrån ensamma. Statistiken visar hur synskadade bit för bit berövats rätt till ledsagning enligt LSS. Sedan 2010 har antalet i den personkrets synskadade tillhört minskat med 1790 personer, det vill säga 72%. Det borde mana till handling. I Socialstyrelsens rapport föreslogs att en ny lag om ledsagning skulle utredas, eftersom dagens lagstiftning har så pass stora brister. Även FN:s funktionsrättskommitté kritiserade år 2024 svensk lagstiftning. En rekommendation var att inrätta ett nationellt system för ledsagning för att bättre kunna delta i det politiska och offentliga livet och i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott. Efter det har riksdagen protesterat. I juni 2024 riktades ett tillkännagivande till regeringen om att utreda förutsättningarna för en särskild lag om ledsagning, samt att göra insatsen kostnadsfri. Men regeringen verkar skaka av sig allt. De bryr sig inte om FN:s rekommendationer, riksdagens tillkännagivande eller en utredning från sin egen expertmyndighet. Ministern sitter på berg av fakta, som visar att lagstiftningen inte fungerar men gör ingenting åt problemet. Vad krävs för att regeringen ska agera och värna om grundläggande rättigheter för synskadade att kunna röra sig och delta i samhället? När börjar socialtjänstministern att skämmas? Den här texten kommer från en debattartikel undertecknad Niklas Mattsson, ordförande för Synskadades Riksförbund och Lennart Karlsson, sakkunnig inom ledsagning på Synskadades Riksförbund. Den är också publicerad i Heja Olika. https://hejaolika.se/1000dagar av passivitet. Bildbeskrivning. Två personer fotade bakifrån på en stadsgata med bilar, skyltar och människor. Den ena personen, med svart mössa, kappa och orange halsduk, ledsagar en person med vit käpp, grön jacka och orange mössa. Trottoaren ser fuktig ut. Visste du att man kan känna skillnad på olika betalkort med fingertopparna? Vi på Synskadades Riksförbund vet att vardagliga saker, som att betala i kassan, kan bli onödigt krångliga när kort ser likadana ut och är gjorda för att tolkas med ögonen. Därför finns i allt större utsträckning betalkort med kännbara uttag i kanten. Ett runt uttag, lika med betalkort. Ett fyrkantigt uttag, lika med kreditkort. Med fingertopparna går det snabbt att känna skillnad, utan att behöva se eller be om hjälp. För många är det en obetydlig detalj, men en liten skåra i betalkortet kan göra stor skillnad för synskadade. På SRF arbetar vi för ett samhälle som är tillgängliga för alla. Bildbeskrivning. Två betalkort som överlappar varandra. Ena kortet är från ICA-banken och det andra från Swedbank. Båda korten har rundade uttag i kanten. En helg som stannar kvar. Den 13-14 mars samlades 5 familjer på Almåsa Havshotell för en syskonträff. En helg där synskadade barn, deras syskon och föräldrar fick mötas, dela erfarenheter och lära av varandra. Att vara syskon med olika förutsättningar kan betyda att man upplever samma vardag på olika sätt. Under helgen fanns tid och utrymme att prata om sådant som annars kan vara svårt att sätta ord på, men också att bara få vara tillsammans och ha roligt. Vi började med syskonbingo, där barnen fick lyfta varandras styrkor och lära känna varandra på ett lekfullt sätt. Under helgen fick vi också lyssna till personliga berättelser om livet med synnedsättning och om relationen mellan syskon. Kristin Halli berättade om sina erfarenheter kring att växa upp med en synskadad bror, och Belmina Koka delade med sig om hur det är att ha en egen synskada och relationen till hennes seende syskon. Medan barnen hade sina aktiviteter fick föräldrarna möjlighet att prata om vardagen, om utmaningar och om hur man kan stötta relationen mellan syskon. Och såklart avslutades helgen med något som många sett fram emot, bad och bastu. Den här typen av möten gör skillnad. Tack till alla som var med, och till dig som gör såna här träffar möjliga. Tillsammans kan vi göra fler sådana här helger möjliga. Läs mer på vår hemsida. https://www.srf.nu/var/verksamhet/barn/och/föräldrar/. Bildbeskrivning: Bild 1. En grupp barn sitter tillsammans i ett rum. Samtliga har ögonbindlar med SRFs logotyp på. I blickfånget är 2 pojkar som ser ut att vara tvillingar. De ser ut att klura på något och är väldigt engagerade i aktiviteten. Framför dem på bordet ligger penna, papper och sura äskodisar. Bild 2. En grupp på 7 är samlade kring ett biljardbord, en vuxen man och 6 barn. Den vuxne håller i en biljardkö och gör sig redo att stöta den vita biljardbollen. Barnen ser engagerade ut i spelet. En pojke verkar ge instruktioner till mannen, de andra kollar på. En pojke med hopfälld vit käpp sitter på huk under bordet och grejar med något. Bild 3. En grupp vuxna, barn och ungdomar sitter samlade i en soffgrupp runt ett fikabord. På bordet syns barskrapade assietter, kaffekoppar och en läskburk.